Ja, då var vi här igen då, Erik, med podcasten Lev ditt drömliv. Som har till syfte att inspirera och motivera våra kära lyssnare ute i eten. Och hur mår den fantastiska Primal Swede, Two Strong Arms, Erik Olsson idag?
Jag mår bra här, va? Och det har varit så här, det här spelas in kort efter påsk också. Jag fick ju till riktigt bra rörelse och träning och 5 mil liksom trail-löpning och liknande, va. Så det är bra, va. Och sen är det ju så här då att det är fredag då, så vi har haft så här poddispelardag. Vi har haft grymma gäster här. Och vi är båda blivit så här helt då. Vi har inte tid med den här podden. Vi måste ju ut och ta action och grejer här nu. Vi ska cykla över länder och vi ska cykla till Indien och jag vet inte. Och vi ska starta så här produktlansering på Amazon och grejer, va. Så det är det jag har. Det är det jag har i huvudet just nu. Ja, men så kanske det är för dig med, Andreas.
Ja, jag är ju väldigt pepp på, du vet, det här med att skapa mina egna produkter och Amazon och Shopify och hela den biten och bygga vidare med mitt brand liksom. Jag har ju redan skapat ett Shopify-konto, men har inte kommit igång riktigt med det. Jag har ju så många strängar på min lyra. Jag gör ju så många olika saker. Även musik gör jag ju. Jag har ju min egen Spotify-musik till lyssnare som kanske inte vet det. Så har jag faktiskt det. Har ju 12-13 låtar på Spotify också. Så jag har en hel del olika grejer på gång. Men vi ska inte snacka så mycket om oss. Men till lyssnarna där, vi har Patreon. Och där är det, finns det ingen reklam som det blir i det här avsnittet om ni lyssnar på någon annan plattform. Så ni kan gå in och bli sponsorer där. Och då får ni också avsnitten några dagar tidigare. Plus att ni får extra bonusmaterial på varje avsnitt där vi har gäster också. Så lite så om Patreon, och vi har många Patreon-lyssnare som bidrar med mervärde. Och det ska vi säga till dig lyssnare också, att kommer du upp i 10 000 riksdaler där på Patreon, då kommer de pengarna tillbaka till er. Och hur gör de det? Jo, jag och Erik kommer hålla i en workshop, föreläsning med massa tilltugg, massa goda grejer där ni kommer inspireras och motiveras till att ta de där viktiga stegen i era liv. Så nu kör vi, Erik, tycker jag.
det är ett gött häng kommer det bli, helt enkelt. Men vi gör så här att vi ska låta vår gäst komma in här, Renata. Och du får helt enkelt, vi kör som vi brukar göra. Vi får presentera dig själv och så blir det som ett organiskt samtal. Och så får vi se hur det utvecklas, helt enkelt. Så varmt välkommen, Renata Klumska.
Tack ska ni ha. Tack Erik, tack Jon. Ja, vad ska jag säga och presentera mig själv? Nej, men jag är ju professionell äventyrare. Jag brukar säga att jag har alltid varit äventyrare. Men professionell äventyrare i 25 år och har förmånen att få ha min passion och mitt intresse som min profession. Och ja, förutom äventyr så föreläser jag en hel del. Engagerade lite olika projekt där jag har de erfarenheterna som jag har skaffat mig på mina äventyr och expeditioner och i LHS, livets hårda skola, som en bas för det jag pratar om. Och förhoppningsvis, eller det vet jag att jag gör, inspirerar andra till att lyckas ta sig upp för sina Mount Everest och nå sina mål.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
För berg bestiger vi alla dagligen, så... fast de ser olika ut.
Och när du säger LH, vad sa du? LHS sa du,
livets LHS. Hårda,
livets hårda skola. Vad är det hårda i ditt liv som du har behövt bestiga?
Oj, det är en hel del faktiskt. Ibland händer det att jag står på scenen när jag föreläser och folk pratar om mina expeditioner och så tänker jag, om de bara visste vilka utmaningar man har mött i livet som jag inte pratar om. Men det är ju så, det är skillnad på utmaningar som man väljer och utmaningar som man inte väljer. Och så är det för oss alla. Jag menar, mina expeditioner, de har jag ju valt. De projekten har jag ju möjlighet att träna och förbereda mig för. Och de brinner jag för på ett helt annat sätt än när man står inför utmaningar som vi inte väljer. Och det är ju sånt som hör livet till på något sätt. Sen behöver vi inte gå in på vilka alla de har varit. Men som det som folk vet till exempel är att jag förlorade min livspartner. Så det var ju en enorm uppförsbacke att behöva ta sig an. Så att ja, och att saker inte alltid går som man har tänkt sig. Och man kommer i kontakt med människor som påverkar ens liv på olika sätt. Och det är ju en ständig utbildning och en ständig skola. Och det är också det jag tycker är spännande någonstans. Att vi är ju aldrig färdiga. Man lär sig nya saker varenda dag.
Vad är det senaste du har lärt dig då?
Vad är det senaste jag har lärt mig? Nej, men jag är ju olika. Jag tycker om att ge mig in i projekt med nya människor och också tagit fram produkter och jobbar just nu med ett otroligt spännande projekt där jag själv är initiativtagare. Det är att ännu mer kanske lyssna på min magkänsla. Det vet jag att jag ska göra, men jag får det alltid bekräftat att våga lyssna på den mer. Så att det får jag ju bekräftat, det vet jag ju någonstans, men vad jag lär mig också så här, jag kan mycket mer än vad jag tror. Och att jag ibland ska lära mig och kanske lyssna ännu mer. Jag är ganska bra på, i alla fall när jag kommer till mina barn, vara tyst, lyssna på dem. Inte tjata så mycket.
Kan du nämna lite vad du har gjort så här? Eller kanske ibland när jag får fråga så här, men vad har du gjort för någonting? Så ska jag rabbla upp alla såna här, jag har cyklat det. Så där. Men det är ändå gött liksom. Kan du dela lite vad du har gjort för dig? Jag slog upp, jag har ju läst, jag vet ju lite så här, men jag slog upp din, du har ju sida på Wikipedia här va? Och här finns det ju massa grejer. Så, Renata Klumska, vad är det lite? Kan du ge oss en lite kort resumé av dina äventyrsbedrifter?
Vad har jag hunnit hitta på? En hel del. Om vi ska ta det i kronologisk ordning, från att jag då blev professionell så att säga, då det faktiskt blev mitt yrke.
Ja.
Så jag var ju baslägerchef på en expedition till Mount Everest 96. Cyklade hem från Nepal till Sverige. Också det. 96 var i Tibet och klättrade 97 och blev första svenska kvinnan över 8000 meter utan syrgas. Efter den expeditionen körde jag motorcykel hem från Indien. Jag har bestigit Mount Everest, jag har gjort Seven Summits, jag har paddlat runt de lägre 48 staterna i USA. Sen guider jag också, så jag gör en del sådana äventyr. Varit ett antal gånger på Kebnekaise, så jag har tappat räkningen, men ja, och jag tycker ju om både att paddla och cykla, och jag rider och jag dyker och så ska jag ut i rymden också.
Du räcker inte med jorden, du ska ändå längre bort.
Ja, men det där är ju lite kanske motsägelsefullt, eftersom jag ofta säger att och tror på att äventyren verkligen finns runt hörnet.
Ja.
Och det gör jag bra på att förvalta. Jag är duktig på att se äventyren i vardagen och känner ju sällan längtan bort. Eller det är klart jag kan göra, men jag trivs väldigt bra där jag är. så att det inte är de här stora expeditionerna som alltid lockar. Sen är det ett sätt att förgylla livet och få den typen av upplevelse är helt fantastiskt. Men sen är det ju här med rymden. Det är på något sätt the final frontier. Det är ju det ultimata, optimala äventyret på ett sätt. Och få se saker från nya perspektiv. Det har jag alltid tyckt har varit något som har berikat mitt liv. Och att få se jorden utifrån, det kommer ju bli helt fantastiskt.
Finns det några datum så här nu? För det har väl sagts ett tag liksom, att vi ska starta de här resorna och så vidare. Men,
det är något... alltid en definitionsfråga. 13 år har jag haft min biljett.
Ja, det är ett tag va?
Ja. Nej, men nu kommer de komma igång med de första kommersiella resorna med betalande gäster i sommar. Och jag har plats 192, är faktiskt lägre till och med. Så att, för de har ju gjort om listorna lite. Så att förhoppningsvis blir det väl inom 1-2 år nu. Så det börjar dra ihop sig.
Spännande. Mm. Vad har du för drivkrafter då? Eller vad är det som driver dig till att göra de här grejerna? Om jag delar själv så känner jag ju sen... Jag delar det i... Vi hade 2 avsnitt innan med kille som cyklade till Pakistan. Och sen tog jag flyget ut till Indien och så körde han vidare där då. Men då delar jag själv också så här att 2010 cyklade jag till Spanien. En sväng så här liksom. Det var det här drömäventyret. Och så hade jag mina fixat packningen, 20 kilo någonting. Och så var jag ute, ja men det här får ta tid, det är helt okej. Jag var ute 3 månader, 500 mil så där. Ja. Och det var en magisk upplevelse själv så här va. Men sen när jag kom hem så gick det ett par månader. Och där någonstans började klia kroppen på mig. Jag kände att det är någonting som inte stämmer. Jag fattar inte riktigt vad det är som pågår här. Till slut så slank ju poletten ner då. Och då var det där, ja men nu fattar jag, det är den här, det kryper lite inom mig när jag sitter inom den här 4 väggarna och tak. Det blir för vardag på det på något sätt. Jag vill ut och få de här andra perspektiven och verkligen leva fullt ut va. Och det var ju där någonstans jag började då titta på, ja men traillöpning och ultralöpning och långfärdscykling igen och såna här grejer. Så jag hittade ju någonting där. Men hur är det för... dig då, Renata? Vad är det som får dig ut och gör de här grejerna?
Nej, men det är ju en kombination av flera faktorer som gör att det jag gör tycker jag är så otroligt roligt och spännande. Och samtidigt som det är utmanande, och någonstans är det ju det som också är det häftiga, att det just är utmanande. Att jag får möta motstånd, vilket gör att jag får steppa upp och lära mig nya saker, komma till nya insikter. Jag får ge mig ut på arenor och platser med människor och konstellationer där jag inte har varit innan. Och jag har alltid tyckt att det är otroligt spännande att utmana mig själv. För det är då jag växer, det är då jag lär mig nya saker. Mm. Och sen är jag nyfiken. Jag har alltid velat veta vad som finns runt hörnet. Så att när jag står inför någon situation eller en fråga eller en möjlighet, så är jag alltid så här, men varför inte? Alltså är det en dörr som är på halvglänt, ja men då vill jag in och kika vad finns bakom den dörren. Sen kanske man får den rätt i facet, den smälls igen och saker, och det ser inte ut som jag trodde kanske på andra sidan. Men då har jag ju varit där och kikat åtminstone. Hellre det än att bara stänga och backa utan att egentligen ha en anledning. Och sen, ja, men naturen har ju alltid varit viktig för mig. En fantastisk plats att kunna både vara aktiv och röra på mig, men också att må bra, inte bara fysiskt men mentalt. Så är det en plats för återhämtning och reflektion och ja, men njuta och glädje att få vara ute i naturen. Så att det är alla de bitarna. Men lite att det inte är lätt.
Det ska vara utmanande, eller det finns värde i det?
Ja, men jag tycker det. Många gånger när jag pratar med människor och när jag ser till mig själv, det folk kommer ihåg, det är ju inte resa där de har legat vid poolen i 14 dagar i sträck, utan det är när det har hänt saker som de inte trodde skulle hända, eller när det blev svårt och oj, så blev det jättedåligt väder, eller det här hände och så klarar vi det ändå.
Mm. Exakt. personlig utveckling. Det är det jag var ute på klipp, eller klipp, det var klipper. Men det finns en lokal sjö här borta, några kilometer bort, det är ingen stor sjö och så, det är inte så här jättespektakulärt. Men det är fantastiskt fint, va? Och så åkte jag dit och stod på klipporna och spelade in lite filmer. Och så snackade jag precis om det då egentligen, va? Det här när det fysiska, du vet, pushar dina gränser, möter det mentala, vad man inte tror att man kan, då pushar man hela sig själv framåt ett antal steg. Det är personlig utveckling, tänker jag.
Ja, jag tänker på en fråga till dig, Renata. Du älskar ju att lära dig saker. Så vad är det du lär dig utav att utmana dig själv på det här sättet?
Jag lär mig mina styrkor, jag lär mig mina svagheter. Jag lär mig att hantera mig själv i olika situationer. Jag lär mig interagera med andra människor på ett annat sätt. Jag lär mig om kommunikation. Så det är så många olika plan som jag tycker att jag lär mig och ständigt utvecklas. Förutom alla, alltså rent så här fysiska saker som man lär sig. Om det så är att laga saker eller att klättra eller paddla eller cykla och bli bättre på det. Jag känner att jag kan hantera det. Jag kan managera det. Jag kan hamna i situationer där jag vet att jag kommer klara saker. För mig är det en trygghet. Någonstans i grund och botten handlar det om överlevnad, skulle jag vilja säga lite grann. Både i sociala sammanhang men ute i naturen.
Spännande. Och när man tänker, för de som inte har, som har gjort sådana äventyr som du har gjort, vad är det de ska tänka på om de vill göra sådana här äventyr? Har du några handfasta tips till dem?
Jag tror att många har ju drömmar naturligtvis. Och idéer och funderingar. Och det är så lätt att de stannar i huvudet. Och är de här stora drömmarna och sen går tiden och så är de fortfarande de här stora drömmarna. Jag tror det handlar mycket om att, eller jag vet att det handlar ju också mycket om att konkretisera det. Bli tydlig. Få ner det på papper. Uttryck det. Vad är det jag vill göra? Varför vill jag göra det och hur ska jag göra det? Och sen göra en plan och börja titta på, okej, vad är det första steget jag måste ta? Ja, men vill jag bestiga Mount Everest? Ja, men det kanske bara går en klätterkurs. Eller hör av sig till den lokala klätterklubben och börja testa och klättra på en inomhusvägg eller vad som helst. Eller lära sig segla eller gå en kurs eller lära sig ett språk. Men att börja lyfta luren eller börja ta det där första steget. Och när man gör det så upptäcker man ju ganska snart att det går. Och så är det fortfarande för svårt, ja, då får man ju bryta ner det. Men var realistisk i att det kommer ta tid, det kommer vara hårt arbete, det är ingen annan som gör det åt dig. Men det är också då belöningen blir som störst. När du sen har klarat av det och du tittar tillbaka på hela den här listan och du ser allt vad du har checkat av. Men ta den där drömmen, få ner den på ett pappersblad eller sätt dig i datorn och skriv ner det. Eller säg det till någon annan. För då blir det också att då blir det tydligare. Så det är väl det första jag skulle rekommendera om någon har drömmar och vill uppleva något. Det kan vara en resa eller börja spara pengar. Men ta tag i det och gör det. Gör det tydligt och konkret.
Jag har en liknande eller motsvarande följdfråga där egentligen. Lite hur man kan tänka då. För du är ute och håller föreläsningar och inspirerar och träffar mycket människor, tänker jag mig. Och så är du där och pratar på och så blir folk så här, shit, jag vill göra grejer. Och sen kanske du pratar med dem i efterhand och sådär. Vad är deras vanligaste ursäkter för att de inte kan komma iväg?
Ofta handlar det om prioriteringar. Man låter andra saker gå före och man har ursäkter att man hinner inte eller jag kan inte. Och vad ska andra tycka och tänka? Jag är för gammal, jag är för ung. Nej, men det är... Och sen är det klart, ekonomi är inte helt oviktigt naturligtvis. En del äventyr kan ju kosta väldigt mycket, men då kanske man inte behöver göra allt på en gång. Ja. Man kanske kan bryta ner det och dela upp det. Och så kanske man ibland också kommer fram till att, men vänta lite, det är inte det här jag vill göra. Alltså ibland kan ju drömmar lätt bli en slags illusion där vi tror att bara jag gör det här så kommer allting bli mycket, mycket bättre. Eller det är verkligen det här jag vill göra. Och så upptäcker man sen att det inte var det. Så åtminstone bara börja försöka i mindre skala. Så kanske, jag har ju själv haft en sån grej. Där jag hade målat upp ett projekt som jag var helt säker på att det här är min nästa grej. Och så började jag träna för det och så kom jag fram till att, men vänta lite, det här är inte alls som jag hade tänkt mig. Jag hade helt fel bild av vad jag trodde att det här skulle vara.
Jag har en liknande också.
Så då har jag lagt det i byrålådan och så får jag väl tweaka det lite. Jag kommer säkert göra något liknande, men inte så som jag trodde. Och det hade jag aldrig kommit på om jag inte ens hade börjat försöka. Och sen istället titta tillbaka och tänka på, varför gjorde jag inte det? Mm. Jag tror det är viktigt att komma till avslut eller till insikt.
Ja, intressant. Om man tittar på, nu pratar vi väldigt mycket om yttre äventyr. Har du gjort något inre äventyr?
Ja, men det gör jag ju dagligen. Och det är väl egentligen de som är de stora på något sätt. Jag menar, det mentala är ju med hela tiden, även när man gör fysiska. Nej, men det är ju att gå utanför sin... det beror på hur du definierar äventyr. För mig är ju livet verkligen ett äventyr. Det handlar om att ge sig ut eller in på något som du inte vet hur det slutar. Där utgången på något sätt är oviss. Men det är också det jag tycker är det kittlande, det spännande. Jag har inte facit. Och det har man ju verkligen inte i livet. Och det har vi ju inte när vi vaknar på morgonen, så vet vi inte hur livet kommer vara när vi går och lägger oss på kvällen.
Mm.
Så jag, det är ju varje dag på så sätt, det är ju verkligen ett äventyr. Och att jag får ju ofta frågan när det kommer till just mina vanliga expeditioner eller ovanliga expeditioner. Men det här med rädsla till exempel. Och att lära sig hantera rädslor och bli vän med rädslor. Och det finns ju saker jag kan vara... tänka på i vardagen som skrämmer mig, som jag inte kan påverka, och hur förhåller man sig till det? Så att det är ju varje dag är det ju ett mentalt äventyr och lärdomar.
Det hänger ihop, mind body connection.
Ja, men det gör det. Det är ett system som lirar ihop, helt klart.
Ja. Jag har en funderingar. Jag tittar lite på de grejerna du har gjort där, Renata, och så tänker jag, några grejer sticker ut. En sak så här, det är ju, ska jag säga så jag säger rätt, 4892 meter höga Mount Winson på Antarktis. Och så tänker jag, bestiga berg så här, det kan ju, jag ser det framför mig, man bestiger berg. Jag är kast på bestiga, jag är höjdrädd, jag gillar inte berg, jag gillar att se på berg. Kanske blir det någonting jag gör framöver. Men okej, jag kan förstå bestiga berg, det är ju fantastiskt så sätt. Men är det på Antarktis, det är lite speciellt, det ligger ju rätt borta. Och det är Antarktis, det är svinkallt. Och jag tittar på Antarktis, föreställer mig det abstrakt, så ser jag, det är ganska platt så här, det är väl bara platt liksom. Och så är det massa snö och is. Men det är ju, nej, det är något att nicka nej här nu. Kan du inte berätta lite om den upplevelsen? Det skulle vara lite nyfiken.
Nej, men Antarktis är ju allt annat än platt.
Inte
platt. Det är ju fantastiska bergskedjor på Antarktis. Och det är ju verkligen som en annan planet. Ja. Och det är så otroligt vackert på ett helt speciellt sätt, både i det här landskapet som är helt vitt, men även vitt har ju olika nyanser. Det vet alla som har försökt måla om hemma. Man kommer in i en färgaffär så säger man att man ska ha vitt. Jaha, vilken vit? Nej, men alltså, det finns ju nyanser av färg på Antarktis som gör att det här landskapet man har framför sig, det ser sagolikt ut och overkligt och en annan planetkänsla. Och så kylan, jag har alltid föredragit kyla före värme.
Ja.
Så jag trivs ju bättre där. Man kan på något sätt fly från kylan. Och att det är så, och att det är så öde och så orört är ju också något som är väldigt, väldigt, gör det väldigt vackert och väldigt unikt att känna att det här är det faktiskt inte så många människor som har fått möjligheten att vara ännu. Att jag blickar ut över en horisont, över ett landskap som få har sett. Och den kombinationen, utmaningen att både ta sig dit och att hantera de extrema förhållanden och veta att det går inte att bara packa ihop och åka hem. Händer det någonting så är man ju väldigt utsatt och isolerad. Men det är fantastiskt fint på Antarktis. Och Mount Winson var ju ett inget tekniskt berg att bestiga, men en otrolig upplevelse. Väldigt, 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 väldigt vackert och fint.
Vad är det för temperaturer vi pratar om då?
Ja, men det är ju kallt, men det är fortfarande, även om det är minus 20-30 grader, så är det ju en kyla som är torr. Jag bor i Jönköping, plus 2 grader när det blåser över Vättern kan jag ibland få mig att fundera på hur överlevde jag på Antarktis. Men där är man ju också mentalt förberedd för kylan. Men det är klart, det kryper ju in. Det kryper in genom alla lager av kläder och genom hud och in i benet. När det blir extremt kallt så...
Då är du kallbadare då också, tänker jag mig, om du tycker om...
Jag har gjort det, men det är ingenting som jag gör regelbundet. Det gör jag inte. Men det är också det, om du är på Antarktis och du sitter i ditt tält och på dagen skiner solen, så kan du ju få 20, 30, 40 grader i tältet.
Ja, vadå?
Det blir
plus,
väldigt varmt.
Liksom, det blir som ett växthus.
Ja. Så du kan ju fortfarande ha behagliga stunder i ett tält. Aha. Och även på andra berg. Ja.
Mm.
Det är nästan så att något. Man vill ut i kylan. Ja.
Till Antarktis kanske.
Ja.
Jag har en fråga som jag vill ställa här till dig, Renata. Och jag tänker tillbaka. Om du tänker tillbaka 25 år i tiden. När du skulle börja med dina äventyr.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vad mötte du på för motstånd i dig själv kanske och i den externa miljön av människor och sådant som hade sina meningar och tycken om det du skulle göra? Och hur övervann du de här motstånden?
Utifrån sett, om jag börjar där, då tror jag nog inte att jag mötte så mycket motstånd. Det var väl ingen egentligen, inte i min familj, som var speciellt förvånade. De kanske var överraskade, men de var nog inte så förvånade. För jag tror de alltid har sett den ådran i mig. Och jag har haft sån otrolig tur att jag har haft en familj och vänner som alltid varit otroligt stöttande. Även om de såklart blev oroliga och rädda när jag berättade att jag ska iväg till Mount Everest, så la de inte sin rädsla på mig. Så de gav mig inte dåligt samvete eller att jag behövde aldrig känna skuld att jag åkte iväg. Jag hade ju antagligen åkt ändå. Och det är väl något man kan tänka på när andra kommer och säger att de ska göra saker, eller ens nära och kära och barn, och berätta om olika grejer de vill hitta på. Att de kommer nog göra det ändå. Att åka iväg och känna skuld för något, det gör ju att man fokuserar på fel sak. Så jag fick ju fokusera på det jag behövde, vilket var att se till att komma hem välbehållen. Men sen genom åren så har jag ju märkt en viss ja, så här, ifrågasättande om jag verkligen ska fortsätta göra mina expeditioner fast när jag har fått barn och sådär. Men det har ju kommit senare. Och inte heller från min familj de har, och vänner. De har också alltid varit väldigt stöttande. Men så pass mycket att jag känt att till exempel just på när jag var på Antarktis och Mount Winson som var det sista av de topparna i Seven Summits. Mm. Seven Summits är att bestiga det högsta berget på varje kontinent. Så jag avslutade med Mount Winson. Det var ingen som visste att jag var iväg. För jag ville inte berätta det för tidningar och för media. Utan det var bara en liten klick. För jag orkade inte med de frågorna som jag visste att jag skulle få. Hur kan du lämna 3 barn hemma och åka iväg på en expedition? Och för mig själv så var frågan, vilket motstånd? Vad frågar du igen?
Ja, vilka externa motstånd har du fått möta på som du har övervunnit? Ja.
Och de interna? Nej, men det är väl mer att våga tro på att jag kan. Eller att, och även om jag kanske inte lyckas, våga tro på att jag får försöka. Jag är väl värd att prova det här som vilken som människa som helst. Mm. När jag kom till basläget första gången vid foten av Mount Everest 96 så hade jag ju en bild av vilka människor det var som besteg berg. Mm. De var ju stora och starka och såg ut på ett visst sätt och de hade någon exklusivt tillträde till berget. Det var ju inte för vem som helst. Så att förstå att ja, men jag har också en chans att förverkliga den drömmen. Det handlar ju om hårt arbete och dedikation och disciplin och vilja och mod. Men om jag vågar, då har jag ju lika stor chans att göra det här som dem.
Vad vackert. Jag tycker det var, jag får bara säga en sak. Jag tycker det var väldigt vackert att du inte sa det till någon, alltså förutom någon nära, att du skulle göra det här äventyret och bestiga de här 7 topparna. Och tyckte det var väldigt, väldigt vackert mot dig själv framför allt. Att du faktiskt lyssnade på dig själv och gjorde det, det tycker jag var så fint. Det vill jag bara dela.
Ja, men tack. Det var inte så smart. Jag hade inte många sponsorer. Det kostade ju väldigt mycket pengar. Jag fick ju inte lite. Den. Och för mig är det ju... Det kanske inte alltid är så... Det kanske inte är den bilden riktigt människor har. Men jag är ju från den generationen äventyrare och gått i den skolan. Jag menar, visst vill jag livnära mig på det här. Det är ju helt fantastiskt att ha förmånen att göra det. Men det är ändå upplevelsen som kommer i första hand. Mm. Och jag är någonstans glad att när jag började så fanns inte sociala medier. Jag kunde verkligen fokusera här och nu. Och jag känner ju det idag när jag är ute att jag har en förväntan och en press att ständigt uppdatera och ständigt leverera vad man är och hur man gör och häng med här nu. Och det tar ju från min upplevelse. Sen vill jag ju dela med mig till andra också, men när de där 2 krockar, då blir det, ja, jag tycker att det krockar. Så att det var ju fantastiskt på det sättet att när jag gjorde de sista 5 topparna på Seven Summits så kunde jag vara i min egen bubbla. Och det har ju gjort den, att jag har varit mycket, mycket mer här och nu har upplevt det.
Jag tänkte, fint. Jättefint. Och jag tänkte också att det är så sant i den mindre skalan. Det kan jag uppleva när jag är ute och springer bara här i området, sådär, någon mil eller någonting. Och så ska man lägga upp något på Instagram eller sådär. Ja, men då blir det ju krock här, va? För jag är ju ute i mitt eget och upplever naturen och det är fantastiskt. Och så måste jag ta en paus och stanna och ta en bild och spara den kanske eller lägga upp den där. Då det blir som en krock där, så jag kan förstå det. Det jag gör nu som fungerar bättre för mig, det är väl egentligen när jag tar en bild snabbt och sen fortsätter jag mina grejer och sen kan jag göra det efterhand liksom, så att jag delar upp det där. Men jag förstår ju krocken, va? Men det jag tänkte på egentligen var det här med stöd som vi är inne på, att det är så viktigt, och det sades ju här i podden också att om man ska göra något, min erfarenhet också när jag körde Ultravasan för ett antal år sedan, det är 9 mil trail-löpning då, och så berättade jag det för mina vänner och så här, jag fick ju stöd Jag kommer ihåg att när jag var ute och sprang så skickade de så här textmeddelanden och videomeddelanden. Jag blev jätteglad, jag fick mer energi och det här. Men jag har också varit med i fall där jag berättat om att jag ska cykla till Spanien och sådär. Och så kanske det blir lite såhär negativ men frågasättande kommentarer och sådär. Det är ju lite trist alltså. Det sänker ju energin lite grann. Men jag gör ju det givetvis ändå. För jag gör ju den här grejen i alla fall. Så det blir ju bara en slags metaförlust eller någonting. Alltså det är så mycket mer att vara positiv och stödjande. Men det jag egentligen tänkte fråga eller säga eller lyfta lite grann. Det var det här, du sa det här i data så här. Bergsklättrare och du hade den här, är det bara som här viss typer av människor som klättrar och är jättestarka och så här. Och jag tror att man kanske även för poddlyssnarna kan ha den uppfattningen lite grann, att det är superatleter liksom. Det är guldmedaljörer, OS-medaljörer och sånt som klättrar de här bergen och gör alla de här fantastiska grejerna. Och så precis som du var inne på, som jag har varit inne på. Andreas, du har varit inne på det, att man själv kan känna så här, men jag är ju bara en snubbig shorts liksom. Jag kan väl ingenting. Jag vet ju inte liksom. Jag är ingen superatlet. Och så talar man ner sig själv så kommer man inte iväg. Men du menar att det inte är så. Du har ju varit ute och träffat många. Och är det superatleter i din värld du har träffat som är bergsklättare? Eller är det vanliga människor de också?
Med supermänniskor.
Vad lång utläggning hade där också. Ja, supermänniskor.
Nej men, de är ju drömmar. Fast drömmar som förverkligar drömmarna. Men det är inte fysiken det hänger på. Så det är klart att du måste ha en viss fysik också, självklart. Men det kan du ju träna upp. Det handlar ju mycket mer om attityd och inställning och förhållningssätt. Och just den här mentala styrkan. Och den avslöjar ju inte, den ser vi ju inte i hur vi är byggda kroppsmässigt. Så jag har ju råkat ut för att när jag har varit föreläst och man har stått på Gotia-mässan, på Svenska mässan i Göteborg på någon båtmässa eller något och berättat om mina olika äventyr och så kommer någon fram och så klämmer de mig på armarna och så tycker de, men vänta, där var det ju inte mycket muskler. Så bara okej.
Nej.
Nej, men det är inte, igen, det är inte där det sitter. Nu kommer jag på, ska jag säga Jon Andreas? Jag sa ju Jon bara.
Ja, du kan säga precis vad du vill.
Ja, nej, men det ska ju vara rätt. Förlåt.
Alla svar som är med känslan av att det ska vara rätt blir rätt. Okay, ja, brukar jag säga. Så det gör inget, det spelar ingen roll för min del. Vissa kallar mig Jon, vissa kallar mig Andreas, vissa kallar mig Jon Andreas. Vissa kallar mig Gentleman's Coach. Det spelar ingen roll. Eller älskling, eller Robocop, eller Terminator. Det beror på vad man vill kalla mig.
Kärt barn har många namn, va?
Man brukar säga det. Gått i den hårda skolan jag med.
Men jag blev lite nyfiken där på det. Erik, när du sa att du inte möttes, alltså du fick folk ifrågasatte när du skulle cykla. Vad var det de ifrågasatte då?
Nej, men det är väl, jag skulle nog vilja säga att min erfarenhet så har det väl varit min närmsta släkt kanske. Föräldrar, mamma och bror, om de lyssnar på det här poddavsnittet vet inte. Men det kanske inte varit ifrågasättande utan det mer varit, aha, ska du verkligen göra det liksom? Lite sådär.
Vad ska det vara bra för?
Vad ska det vara bra för? Ska inte du växa upp och skaffa ett jobb och skaffa familj liksom, sådana här grejer.
Klippa dig.
Ja, klipp dig och du vet, börja jobba istället. Och så har jag gått runt och men jag har ju inte fattat, jag gör ju det här. Det här är min grej.
Men, liksom. Jag minns ju det, Erik, du skulle cykla från Spanien till Göteborg igen.
Ja.
Och då hade du pratat med familjen, kommer jag ihåg. Och vi snackade om det och jag sa... Jag sa bara, kör! Gör din grej! Bara mata på, upp på hojen och cykla! Kommer du ihåg?
Ja, ja. Nej, men det är ju, jag gjorde ju det liksom. Men det, någonstans är det väl kanske den här, jag vet ju vad jag får för svar om jag frågar vissa personer om jag ska göra vissa saker. Men jag söker ju kanske det här accepterande, jakande svaret liksom. Jag vill ju ha det här stödet och det kommer efterhand. För i min erfarenhet så är det ju varit så här att sen har jag gjort efterhand kanske brorsan eller mamma eller någon släkting så här. Prata med andra människor. Om vad jag har gjort. Och då är det plötsligt helt annat ljud i skrällan här. Då är de jättestolta och allting så här. Ja. Men till mig så säger de inte det. Till mig är det bara, vad håller du på med? Gå och klipp dig. Nu har inte jag så mycket hår då. Jag och Jonna Dias har samma syn här va. Men
Men det är det, men någonstans det, samtidigt är det viktigt att faktiskt ha, inte bara ha ja-sägare. För det upplever jag ibland, att eller har jag ju upplevt genom åren, att ha de som vågar också ifrågasätta och vågar ställa tuffa frågor, gör ju också att jag får tänka till. Mm. För de, så länge det kommer från en plats av kärlek och välvilja, att de är rädda om en eller de vill ens bästa, så det är jättebra när människor utmanar en på det sättet och också säger, hur har du tänkt där? Vad ska det vara bra för? Så att man tänker ett steg till. Och det kan ju handla om säkerhet eller det kan handla om vad sjutton som helst. Så att våga ha, att ha de här nej-sägarna är ibland också nyttigt också.
Ja, precis. Jag tänker att det skapar ju perspektiv på sätt och vis. För om jag berättar att jag ska göra någonting och så kommer det till frågasättande, då kan jag ju ganska, då börjar jag fundera så, men vänta nu. Ska jag göra den här saken? Varför det? Och så börjar jag tänka själv, liksom, ifrågasätta själva grejen då, kanske. Så det blir som ett filter, ett extra filter som själva äventyret ska ta sig igenom. Och lyckas det ta sig igenom det, då vet du ännu mer att men det här är ju uppenbarligen det som jag vill göra. Va? Så att det kanske inte går för lätt. Och sen i min bana, när jag har gjort mina grejer, jag kommer ihåg när jag var på Island och cyklade där. Började här i Göteborg och bara cykla ner till hamnen här, det är bara en mil. Så här. Och sen tog färjan ut till Danmark, cyklade över toppen av Danmark, så här, tuff, det är typ 5 mil. Och sen färjan upp till Island och sen cyklade över högplatån. Så var jag där för 2 veckor någonting, 3, 2. Och så bara världens, alltså på isländska högplatån, jag nämnde innan i podden. Det är helt platt och det är bara sten och det är glaciärer på varje sida, typ västerut och österut. Och det bara blåser så här halv orkan typ, eller det blåser starka vindar så här. Så vid något tillfälle hade jag världens motvind, så jag stod upp så här. Och min så här feta mountainbike, 25, eller 15 så blir det. Stora feta däck, packning och skit. Och stod upp, köpte trampa mot vinden. Och där tänkte jag, fan det här är det bästa jag vet. Det är det här jag ska göra liksom. Jag har allting emot mig, så jag borde egentligen kanske då tänka att, vilken skit är det? Jag tänkte, det här är världsklass, jag älskar göra de här grejerna. Och det är ju svaret liksom.
Ja. Men jag tänker på kritik eller... Personligen har jag ju upplevt människor som projicerar sin egen rädsla på en, deras förutfattade meningar om det som jag ska göra. Då tänker jag, i ditt fall då Renata, är det människor som har projicerat sin rädsla på dig om deras förutfattade meningar när det gäller dina typer av äventyr du vill göra eller har gjort?
Jo, men det händer ju väldigt ofta. Men när jag har föreläsningar många gånger, de frågorna som dyker upp, eller på intervjuer eller poddar, de frågorna som dyker upp säger ju någonstans mycket mer om den personen som ställer frågan än om mig själv. Så är det ju. Jag vet, och i början av min karriär när jag var ute och föreläste, då var det väldigt många som kom fram till mig, kvinnor som kom fram och sa, nej men stackars dig att han drar med dig på alla de här expeditionerna. Syftade då på Göran som jag levde ihop med. Ja. Att han drar med dig på allt det här. Och det måste vara jättejobbigt. Och så ska du bo i tält och så kan du inte duscha. Nej, men stackars dig. Ja? Att du orkar. Ska du inte göra något annat istället? Eller den här också en väldigt vanlig fråga som jag... Och idag får jag inte den typen av frågor lika ofta. Eftersom jag uppenbarligen har fortsatt även efter att Göran förlyckades. Så då... Då förstår ju folk att det är ingen som tvingar mig. Jag gör ju faktiskt det här för att jag vill. Mm. Men en annan väldigt vanlig fråga är ju att, men är du aldrig rädd för att vara ensam? Eller är det inte jobbigt att vara ensam? Hur hanterar du ensamheten? Mm. Det är en återkommande fråga, vilket gör mig väldigt vad ska jag säga, ledsen. För jag förstår ju då att det är väldigt många människor som känner sig ensamma. Och det vet vi ju att så är det ju. Och att det är någonting som vi, eller många tycker är obehagligt och jobbigt. Medan för mig är ensamhet, sen är det ju igen, det är skillnad på vad ensamhet och inte. Men ändå att trivas med sig själv, det är väl någonstans det handlar om. Och det är ju så otroligt fundamentalt. Det är en person jag ska ha en relation med resten av livet. Och det är mig själv. Och den personen är det ju bra om jag lär känna och jag accepterar och trivs med och mår bra med. Och då måste jag ju få tid med att lära känna den personen, och då behöver jag ju tid själv för mina tankar, för mina funderingar. Och idag är det ju uppenbarligen många som inte heller vågar vara själv. Och vi behöver ju inte vara ensamma på det sättet. För så fort vi har en stund själva på tåget eller på bussen, så kan vi fly iväg i andras liv och sitta med våra mobiltelefoner. Och så får vi inte den här egen tiden. Och så rusar livet på. Och sen går vi in i väggen och kommer på att vi kanske ska åka till Indien och ta in på kloster. Och inte prata med någon i ett år. Men då har det ju gått för långt.
Tack.
Utan att göra de här... Nej, men jag tror det är viktigt att göra de här mikro... pauserna och mötena med sig själv och sina egna tankar och lär känna sig själv. Och jag märker ju det när jag guidar vad som händer när människor kommer ut i naturen, är i rörelse, och den där just kombinationen att både få tid för sina tankar och samtidigt vara i rörelse, alltså det händer helt otroliga saker med oss. Och jag menar, jag har varit med om att människor har kommit fram till att de ska börja plugga, de ska starta företag, de ska förverkliga sina idéer, de ska förverkliga sig själva, de ska gifta sig, de ska skilja sig. De kommer fram till att de, ja, men stora saker. Och det är klart, om du aldrig... Och det är jobbigt att låta de där sakerna bubbla upp ibland, såklart. För då kanske när du väl... erkänner det för dig själv att jag är inte lycklig, då måste du göra någonting åt det. Och då kanske det är lättare kortsiktigt att förtränga det, men på lång sikt är det ju förödande. Så det här med ensamhet är ju, och för mig är det en bristvara, det är en lyxvara att få tid för mig själv, för mina tankar. Sen behöver det inte vara timmar, men det kan vara mikrostunder under dagen.
Hur gör du under dagen för att få den här de här mikrostunderna då?
Men jag har ju ett... För de som följer mig då vet ju att jag har ju min morgonrutin. Så jag får ju min timme med mig själv på morgonen när jag är ute och går mina morgonpromenader ute i naturen. Så jag går ju varje morgon när jag är hemma i Jönköping. Ställer klockan på 03.50 och... koppla på mig, lasta på min viktväst och vikter så att jag även får det här fysiska. Men ut och går i 45 minuter till en timme varje dag.
Vad härligt.
Härligt, mycket bra.
Innan alla andra vaknar på morgonen. Ja,
då är vi två i alla fall.
Ja. Gör du också det?
Ja, jag går upp väldigt tidigt faktiskt. Ja. Inte idag, idag var det 5, jag hade lite sovmorgon. Men oftast har jag på 3.45 är min klocka inställd. Liksom. Då går jag upp.
Ska du vara 5 minuter före mig?
Ja, det vet jag inte, men jag har 3.45.
Jag har 03.50. Men det är ju också det, att vara ute när jag vet att ingen annan... Jag missar ingenting. Det är inte så att jag är rädd för att missa något. Men jag vet, det började ju för mig när barnen var små. Jag hittade ingen bra tid att träna. Och jag ville inte vara ute och gå och träna och känna att barnen kanske behövde mig hemma eller vaknade och undrade vad jag var. Och nu vet jag att så här är det ingen som saknar mig mellan 4 och 5 på morgonen.
4 till 11, då vaknar barnen. Men vad fint, och jag gillar det att du nämner viktväst, för jag har ju det ofta på mig själv liksom, när jag är ute och plockar svamp eller är ute i naturen. Så jag går med min viktväst liksom, och det är många som... Varför går du med skottsäker väst ute? Men det är ju för, precis som du, att optimera. Att få med sig vikten och få med sig konditionen. Få hjärtat att pumpa hela den här biten. Så att jag tycker det är fint att höra. Att du,
och det är därför man får gå så tidigt på morgonen. Just därför att man vill inte ha alla de här frågorna heller. Man ser ju ut som en attentatsperson när man kommer med allt det där på sig. Det ser ju livsfarligt ut.
Jag har gått här lite grann i området. Jag har också en viktväst. Jag har fått så alla möjliga frågor. Är du jobbar du med polisen?
Ja.
Nej, jag bara går där liksom. På andra sidan är jag ju känd här i området, för jag springer ju bara i shorts också, ofta så här bara överkropp året runt, så jag sticker väl ut kanske. Men man får frågor. Så det finns ju värde att göra tidigt.
Jag tänker, Renata, innan vi går in i den sista delen med Patreon, så har du några sista väl utvalda ord till de här lyssnarna som lyssnar på den här plattformen? Någonting, något tips för att följa sina drömmar eller balansera livet eller spendera tid med sig själv, eller det kan vara vad som helst.
Oj.
Det kan vara vad som helst.
Ja, precis. Tack. Ge mig en riktning. Varsågod. Så blir det lättare.
Ja, en riktning. Följa sitt äventyr.
Men jag tror att förringa inte äventyren i vardagen. Och ibland när man står inför utmaningar och saker som är tuffa och svåra, alltså bara definiera någonting som ett äventyr, gör ju det så mycket mer lustfullt och roligt och lekfullt. Det tycker jag i alla fall. För det finns, för mig finns det någonting kittlande i ordet äventyr. Och en accepterad ovisshet istället för att tänka att jag står inför någonting svårt och jobbigt eller ett problem. Se det som ett äventyr istället. Och det var... känn dig som en äventyrare.
Det var fint. Jag känner dig som en äventyrare.
För du är en äventyrare, fattar det nu.
Fattar det nu, vakna ja. Nu. Du är en äventyrare, du har till tid.
Så tusen tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.